Välkomna till avsnitt 2.9 av Novellskrivarna. Temat i det här avsnittet är fest med friktion. Linda har gett sig själv och Annie och mig vissa utmaningar på temat fest. Följ med in i ett julfirande som kom av sig. En lyktfest i ett mörkt och regnigt november. Och en intensiv brakmiddag under jord. Välkomna tillbaka till Novellskrivarpodden. Och idag så är vi lite decimerade faktiskt.
Ja.
Det blir ganska rejält när vi bara är tre i vanliga fall. Nu är vi bara två. För Linda har tyvärr fått förhinder. Eller hon är förkyld rättare sagt och rösten är körd.
Precis, vi saknar henne men vi försöker ro det här i land.
Precis.
På två personer istället.
Det ska nog gå bra. Och dessutom så kommer jag faktiskt läsa upp Lindas text. För jag har fått den här i förväg. Så jag hoppas att jag gör den rättvisa med min uppläsning.
Det är ju perfekt att vi har texten med i alla fall.
Mm. Och temat den här gången var ju fest med friktion.
Så ja,
va? Och för min del så var det att jag skulle inte skriva något svart. Eller svartsynt.
Ja.
Och vad var det för dig, Annie?
Ja, en utmaning här att inte skriva så mycket konkreta vardagsbeskrivningar. För det har ju varit min grej annars, att jag befinner mig väldigt mycket i ett hem och i det här liksom vardagliga. Det var svårt kan jag säga, men jag har försökt. Men jag vet inte om jag riktigt har rott det i land.
Mm.
Men det var utmaningen i alla fall. Fest med friktion och sen de här lite personliga utmaningarna.
Men det börjar ju verkligen närma sig jul här nu.
Ja, precis.
Det är bara några dagar kvar.
Några självande dagar.
Ja, men ärligt talat, det har känts så i många år nu att för egen del så är jag totalt oberörd av julen. Men man kan ju tänka med barnen och då blir det ju roligt på ett annat sätt.
Ja, jag är nog så här, jag tycker det är just det här lugnet och kanske det här att man får rå sin dag helt själv. Man behöver inte... Alltså det här vardagliga, man går till jobbet och det ska handlas och det är massor med saker som ska göra. Julen känner jag mer det här, men vi tar fram ett spel när klockan är 6 på kvällen och det är helt okej för vi är ändå lediga dagen efter. Sånt ser jag fram emot. Mm.
Det kan jag hålla med om. Mm. Julen är som bäst när själva det praktiska är över. Liksom.
Ja.
Okej, ordningen blir så här då. Det är du, Annie, som börjar att läsa och sen läser jag. Och sen läser jag igen, fast Lindas text.
Ja. Och så pratar vi lite mellan texterna.
Ja.
Ska jag köra igång?
Ja, absolut.
Yes, den här har faktiskt ingen titel. Men vad ända in i helvete, säger han. Helt ofattbart att mamma bjöd in syrran samtidigt med oss. Jag orkar inte med henne och hennes busslast med ungar. Hur många har de nu igen? 5. Och en hund som är stor som en liten ponny. Hur ska vi få plats? Och menar morsan att jag ska köpa julklappar till hela bunten? Jens ögon är svarta av ilska. Han nästan spottar ur sig orden. Men hon tänkte väl bara att det skulle vara trevligt att vi samlades alla tillsammans. Det var så länge sedan sist, säger hans sambo Lisa som ryckts upp ur sin Netflix-serie. Det finns en anledning till att det var länge sedan och det vet du. Jens har vänt ryggen till och är på väg ut i hallen. Jag tål fortfarande inte att se henne, inte sedan hon valde att undanhålla mig sanningen om farsan och hans sjukdom. Att mamma, som var så uppriven och ledsen, inte sa något, det kan jag förstå. Men Lea, hon borde ha lyft på luren och ringt mig. Jag fick aldrig chansen att säga hej då till pappa. Det förlåter jag henne aldrig. Dörren slår igen, det skallar i vitrinskåpet och en av vinterjackorna glider av galgen och seglar ner på golvet. Lisa tittar en stund på den mörka bruna kappan som nu ligger som en oformlig hög precis innanför lägenhetsdörren. Kragen är lite missfärgad vid halsen och en av knapparna längst ner ser ut att hänga på en skör tråd. Hon tänker att hon kanske borde se dit knappen men ångrar sig innan tanken ens hinner avslutas. Istället rättar hon till kudden som hon lagt mot soffans armstöd och sätter igång filmen igen. Julen, den infaller oavsett. Ingen idé att jaga upp sig när det är hela 3 veckor kvar. Lea går ner för grusgången. Tur att hon grusade igår kväll för idag är det som en skridskobana fram till grinden. Hoppas att bilen startar. Hon har ingen lust att gå in till stan i det här väglaget. Precis innan hon lämnade huset hade hon fått ett sms från sin lillebror Jens. Han frågade varken hur hon eller barnen mådde utan gick som vanligt rakt på sak. Bestäm vilken dag du tänker åka till morsan. Jag kommer dagen innan eller dagen efter. Vägra tränga ihop mig med dig och dina snoriga ungar i hennes lilla kök. God jul på dig med, tänkte hon och låser upp bildörren. Hur kan det komma sig att han fortfarande bär på sån ilska mot henne? Kan han inte bara gå vidare någon endaste gång? Ända sedan pappa blev sjuk och försökt dölja sin sjukdom för resten av familjen så har Jens riktat anklagelser mot henne. Att hon undanhållit saker för honom och att hon med vilje såg till att Jens inte fick träffa pappa innan han dog. I själva verket var det en slump att hon själv fick sitta med pappa den sista stunden innan han somnade in. Det var ju så, strax innan jul förra året, att hon hade tänkt svänga förbi och låna racletten av sina föräldrar för att hon skulle kunna bjuda in grannarna på lite fredagsmys. Men hon kom fram var huset tomt. Hon ringde på mamma, så sa mamma att de var på sjukhuset. Jag tror att du måste komma hit, Lisa. Pappa mår inte bra. Hon hade tänkt ringa Jens direkt, men mobilen var urladdad, så hon åkte mot sjukhuset och hade för avsikt att ringa honom när hon kom fram. Väl framme blev hon sittandes på sängkanten hos pappa medan läkaren förklarade att hans tillstånd var riktigt illa och att det kunde röra sig om timmar eller möjligtvis dagar. En timme, det var allt hon fick innan han blev ett tomt skal. Andningen slutade och döden gjorde ett brutalt intåg i deras liv. En del människor möter motgångar och svårigheter många gånger under sin livstid. Men för henne var det först nu, vid 35 års ålder, som hon fick uppleva djup sorg och erfara vad saknad på djupet betyder. Så fort hon fått ordning på mobilen ringde hon sin lillebror och berättade med darrig röst vad som hade inträffat. Hon minns att hon tänkt att hennes röst lät så annorlunda, inte kändes som vanligt, att hon lät andfådd och pratade stötvis. Jens hade blivit ledsen och uppriven, men istället för att ansluta sig till henne och mamma på sjukhuset hade han bara lagt på luren. En stund senare hade han ringt och gett henne en utskällning för att inte ha låtit honom träffa deras pappa under de sista timmarna i livet. Han lyssnade överhuvudtaget inte på hennes förklaring hur det hade gått till, utan var benhård i sin övertygelse att det som hade inträffat hade gått att förhindra, bara han hade fått veta i tid att pappa var sjuk. Hon backar ur garaget och låter bilen stå på tomgång när hon kliver ur för att stänga garageporten. Lisbeth tittar ut genom vardagsrumsfönstret. Vet inte hur länge hon stått där. Allt är så tyst. Lägenheten, telefonen, avsaknaden av framtidsbilder. Känslan i bröstet är bara stum. Hon hade önskat att samla sin familj. Första julen efter att Sixten gått bort och hon hade blivit ensam. Hon vänder tillbaka in i köket, lägger sig på kökssoffan, drar upp ullfilten över axlarna, somnar. Nej, vi skiter i det. Du och jag åker utomlands istället. Vad tror du om Costa Rica eller Bali? Jens tittar på Lisa över kanten på koppen samtidigt som han sörplar på morgonkaffet. Bali i så fall, men har vi råd med det? I så fall behöver jag nog ta ut ett par extra lediga dagar. Ja, men jag får ut min lön för de helger jag jobbat i november. Och första fysiska träffen med plugget är inte förrän i slutet på januari, svarar Jens. Okej, vi kör! Lite kort framförhållning kanske, men finns det något att boka så är jag på, svarar Lisa. Lisa fortsätter. Kom ihåg att meddela din mamma bara. Jag skriver till mina föräldrar så att de vet var vi håller hus. Lisbeth ser ut över sjön. Några av grannbarnen åker skridskor nere på isen. Hon har letat fram Sixtens gamla kofta och hans gamla filttofflor. Med jämna mellanrum bildas lite imma som en liten cirkel på rutan. Köket doftar av den nygrillerade skinkan. Kylskåpet är fyllt med allehanda godsaker. Hon tror att hon har koll på vad alla gillar och vill att de ska känna sig riktigt ompysslade när de kommer. Undrar när de tänker dyka upp. Hon vet att hela arrangemanget är skört. Att Jens fortfarande inte förlåtit henne eller Lea. Men hon vill så gärna att de ska vara tillsammans. Nu när Sixten saknas. Hon vill ha dem nära. Det som återstår av hennes familj. När julasmorgon glimmar. Med gillradions kvalar och Lea sjunger med. Försöker uppbåda så mycket julig energi som möjligt. Barnen är hemma med sin pappa och alla är hela och rena med sina bästa julkläder på. Hon var tvungen att gå ut och köpa tidningen. Alltså på riktigt. Hon skulle köpa tidningen, inte vara tomte. Och så passade hon på att ta några extra julmust. Tankarna går till Jens och till Lisa och till mamma. Hoppas att de har det fint tillsammans. Hon saknar dem, men gläds ändå att fira hemma hos sig tillsammans med sina gullungar och sin älskling. Julen inträffar oavsett. Allt behöver inte vara som planerat. Hon tar fram mobilen och skriver några rader till Jens. Hon vet att han kommer att bli irriterad, men hon vill ändå höra av sig. Trots alla hårda ord och allt det stickiga mellan dem så är hon hans stora syster och älskar och saknar honom. Köksbordet är dukat, allt det varma står i ugnen och det övriga är redo att plockas ut ur kylskåpet och placeras på köksön. Det är så tyst, inte alls som det ska vara på julafton, men snart så borde de väl ändå vara på väg, tänker Lisbeth för sig själv. Jens hör mobilsignalen och lyfter lite lojt på luren. Ser att meddelandet är från Lia, men läser inte vad det står. Sjunker tillbaka ner i solstolen och lägger kepsen ner över ögonen. Men ändå, nyfikenheten tar över och han reser sig upp igen. Swipar fram meddelandet. God jul älskade lillebror, står det. Saknar dig, mamsen och Lisa. Hoppas att ni har det bra och att vi kanske kan ta en fika eller något efter nyår. Vi ska snart se till att äta lite julmat och tänker på er. Ansiktet blossar. Inte av den härliga semestervärmen och fuktiga luften, utan av insikten. I all ilska och alla spontana resplaner så glömde han att höra av sig till Lea och till mamma. Lisbeth stänger av ugnen, tar av sig julklänningen som hon strukit dagen till ära, tar på sig pyjamasbyxorna, Sixtens tofflor och morgonrocken som hon fick av barnbarnen för ett par år sedan. TVn är påslagen, så hon tar fjärrkontrollen och knäpper lite bryst på knappen när tonen av Kalle Anka börjar. Kramar om den svarta dosan, flyttar den från hand till hand några gånger. Inuti henne växer en pockande känsla. Hon vet inte riktigt hur hon ska få utlopp för det som fräser och kokar. Hon tar lite sats, påbörjar en rörelse med höger armen. Hon tänker på de där baseballspelarna som flimrar förbi ibland på tv och film. Hennes rörelse påminner om en sån där pitcher. TV-dosan träffar väggen med en sån kraft att den spricker och delarna flyger över vardagsrumsgolvet. Hon vänder tillbaka till köket, rafsar in maten i kylskåpet. Allt får inte plats, så hon skyfflar ner några grejer i vasken. Släcker allt utom elljusstaken i fönstret. Lägger sig i kökssoffan med ryggen ut mot rummet. Drar upp filten över axlarna.
Ja, jag var verkligen med hela tiden där. Ja, men vad hade Linda sagt? Att du inte skulle skriva några vardagsskildringar? Men hur ska man göra då om man ska beskriva fest?
Jag tycker inte kanske att jag levde upp till temat, men jag försökte att vara lite mer dramatiskt än vad jag brukar vara.
Ja, framförallt så fanns det ju ett väldigt svart stråk här, som du kanske har lite annars också, men här var det så väldigt tydligt. Det är som en tragedi liksom, som man får. Det blir väldigt dramaturgiskt fint också när du bygger upp det så här liksom. Och så slutar det på det sättet. Jag tror det är många som känner igen sig också i det här. De stora förväntningarna inför julen och så. På något sätt blir man alltid besviken. Men det här är ju mycket värre än så liksom. Det är ju första julen utan den här, den här Sixten liksom. Och att mamman ska få sitta själv där och bli liksom sviken. Framförallt så tycker jag väl då att det är den här Jens som är den mest osympatiska av de här, om man ska säga så liksom.
Ja.
På något sätt kan man ju förstå hans perspektiv, men han verkar ju inte ha gett dem någon chans att förklara hur det gick till.
Nej.
Han känns väldigt ego, tycker jag. Lea känns ju mycket mer varm och mänsklig. Sen så kan man ju tänka sig att det ligger saker tillbaka i tiden också. Att det kanske inte bara är det här med pappan, utan det är andra saker som ligger och skaver också. Men alltså, tyvärr är det ofta så där också med syskon, att det kan gå troll i det.
Ja, att det blir någonting som känns som en oförrätt, fast det kanske egentligen inte riktigt fanns någon riktig grund i det, eller vad ska jag säga, en sanning, utan det var en sanning som man själv kom på, eller vad ska jag säga, och så lever man efter den sanningen. Och då bara kan det eskalera och bli värre och värre.
För att det kan vara en gammal sanning.
Ja, men precis.
Ett mönster när man växte upp liksom. Ja. Att stå i skuggan av stora syster eller något sånt där.
Ja.
Nu fick inte jag ens vara med här när min pappa dog. För det skulle hon också ha för sig själv. Ja. Hon som alltid fick allt typ.
Ja, precis. Ja.
Ja, men det är väldigt tydlig tycker jag den var. Utan att vara enkel på något sätt. Utan du dök ju rätt djupt ner i de här känslorna. Fast det var så pass kort.
Mm.
Sen tycker jag det var bra att mamma blev arg där på slutet. Ja. Att de kastade tv-dosan i väggen eller vad det var. Det var ju nästan det största ljuset i hela texten. Ja. Jag tänkte om hon hade suttit där och varit deprimerad eller liksom hällt upp lite vin och gråtit.
Ja, men absolut.
Det hade varit lite för jobbigt. Nu fanns i alla fall ilskan där liksom. Och det är liksom en jävla egon. Alltså, ni håller på att bråka med varandra liksom, så glömmer bort vad det egentligen handlar om. Vi ska ju sitta här och kanske också tänka på pappan som är borta och så. Att kanske det är det viktiga. Liksom.
Och det är bra att du säger det, för det var lite det som var egentligen den allra första tanken. Att jag vill skriva om de här två personerna som blir så pass uppe i sin egen relation. Alltså deras, den här skakiga relationen som de har, så de glömmer bort den som faktiskt också är en av huvudpersonerna, alltså mamman som då vill bjuda in alla och liksom på något sätt ställa till rätta, eller åtminstone i alla fall bara få ha sin familj runt sig, och att de borde kunna skärpa sig i den här tiden, men då blir de så egofixerade så att de glömmer till och med bort att tala om för henne att ingen av dem tänker komma. Så det var egentligen det som jag liksom hade för avsikt verkligen att få fram.
Jag har så Lea berättar inte heller.
Nej, hon har ju också glömt bort att säga det. Så att ingen av dem har ju sagt att de inte kommer. För de tror ju att den andra är där. Så att det var lite svårt att få fram det i texten. Men utan att skriva ut det för tydligt.
Nej, men det förstod man ju. Tänkte bara att Lea känns mer som en person som ändå skulle höra av sig.
Ja.
Sen känns det som att hon gör det också lite så här för hans skull. Jag vet att han är så arg på mig, så det kommer bara förstöra stämningen om jag är där. Liksom, så att jag är hemma istället. Det kanske också är saker att göra enkelt för sig.
Ja, precis. Och slippa den där konflikten. Nej, men alltså, jag måste bara säga en sak. Att det var väldigt svårt när man ska skriva tre personer, huvudpersoner. Och försöka få fram de olika personerna. Och när jag liksom läser upp det här så har jag ju texten framför mig. Då tycker jag nästan det är tydligare. Men sen när jag läser det så hör jag själv att man kanske måste lägga till några detaljer för att det ska bli övertydligt i liksom muntligt, om jag säger så. Så det var faktiskt lite intressant nu för mig själv när jag läste.
Men det tyckte inte jag var något problem alls att hålla isär dem. Det var också för att det är olika känslolägen här.
Ja.
Så Jens känns ett ganska aggressivt läge.
Ja.
Och Lea lite mer defensivt. Ja. Och mamman, någon sorts medlande.
Ja.
Fast hon aldrig får chansen att medla.
Nej, precis. Nej.
Ja. Det var bra upplagt så. Med tre perspektiv. Jag tycker ofta att sådana texter ger rätt mycket. När man ungefär samma skeende beskrivs från genom olika ögon. Mm. Liksom. Det också speglar hur olika vi människor är.
Mm.
Att vi liksom inte ens typ lever i samma verklighet nästan.
Nej, men precis. Att man kan vara med om samma sak fast verkligen tolka och uppleva det på helt olika sätt.
Man får ju hoppas att han Jens får en, eller jag också, men mest Jens får en aha-upplevelse där.
Ja,
det känns. Eller vad fan han var någonstans.
Men det känns ju som att i den här texten och utifrån det som är beskrivet så är det ju han som inser det först. Hon har ju inte förstått det fortfarande, för hon tror ju att han är hos sina. Så, det är intressant egentligen att fundera över vad som hände sen. Hur de löser det.
Verkligen. Och därför är det bra att sluta där, tror jag.
Ja, precis.
Det går ju att göra en fortsättning också. Men,
jag gjorde
men
det
där tror jag man som läsare ändå kan ta den dit man vill. Liksom.
Ja.
Eller vad man själv känner att den är på väg.
Ja. Men utifrån temat så vet jag inte. Det var ju en fest som aldrig blev egentligen.
Ja.
Men det var ju någon slags friktion då, som gjorde att det inte alls blev som någon av dem hade planerat från början.
Ja, men jättebra.
Ja.
Okej, ska jag läsa?
Ja.
Min heter Lyktfest. Det är lite synd att Linda inte är med här, för hon skulle verkligen kunna relatera till den här, eftersom det är en skola som båda känner väldigt väl till. Alltså jag ska inte säga att det här är helt självbiografiskt, men det är löjligt att inte säga att det finns ganska tydliga sådana element då.
Mm.
Det är november. Regnet har öst ner hela dagen och visar inga tecken på att sluta. Han hämtar henne strax innan 4. Det börjar redan bli mörkt. Hon kommer springande mot honom från gungorna. Tofsen har hon tappat och det blonda håret är fritt. Jeansen är fläckig av lera och runt munnen finns spår av mellanmålet. Vem skulle behöva mig om inte du fanns? De kramas. Det är bara med henne som det känns så här självklart att göra det. Jag har alltid haft så svårt med närhet. Hon ska snart tillbaka till skolgården för lyktfesten och gångmarschen till torget. De går till en näraliggande kiosk. Han köper varsin vegetarisk korv med bröd. De sitter där vid ett bord. Hon pratar om något som hennes kompis Olga berättat. Det är om ett spök ur en film. Han försöker hänga med utan att lyckas. Korven är inte riktigt varm. Han tvingar i sig sin, men hon tar bara en tugga och koncentrerar sig sedan bara på brödet. De går tillbaka och nu är det verkligen mörkt. På skolgården har barnen börjat samlas. Redan på avstånd ser de ljusen. Hon är kissnödig, så de går till fritids där det finns toalett. Han frågar om det är okej att han går nu. De träffas ju snart på torget. Hon nickar. En snabb kram och hon går mot dörren. Jag får en ilning av någon sorts reality check. Hon kommer sakta segla in i sitt eget liv och bort från mitt. Precis som hennes syskon. Sakta, sakta. Men så en dag så är hon helt sin egen. Då kan en pappa varken rädda eller förstöra något längre. Han tar hennes cykel och går fram på den regnvåta trottoaren. Kylan och vätan letar sig innanför den alltför tunna jackan. Jag minns radhuset och tidiga sommarmorgnar. Jag var helt groggy och du for omkring som en liten raket. Du vaknade vid 5 och de andra sov på övervåningen. Det var en annan tid när det fanns en familj. Jag saknar sällan den tiden. Men kan ibland göra det för din och dina stora syskons skull. Du pratar ibland om radhuset, trots att du väl knappast kan minnas så mycket av det. Den lite äldre grannflickan Novali som du lekte med ute på den lilla lekplatsen. Hon som så ofta var hemma hos oss, men du var aldrig hemma hos dem. Det känns som det var länge sedan nu. När han kommer fram till torget så går han upp för trappan till stadshuset, där det finns tak. Han ser regnet falla där i lyktstolparnas sken. En man med svart regnjacka, som han känner igen men inte kan koppla till rätt barn, fäller ihop sitt paraply och låter blicken flacka. Tills han hittar någon han känner, höjer handen och går dit. Lågmälda samtal förs. Folk oroar sig för barnen som är på väg där någonstans genom ruskvädret med sina lyktor. Han hittar ett tuggummi i jackfickan och för det till munnen. Jordgubbssmaken är tydlig först, men försvinner snart. Han fortsätter tugga fast det blir allt mer meningslöst. Det smakar ju ingenting alls. Han kan höra hur det smattrar mot taket ovanför dem. För att slippa behöva prata med någon stoppar han i öronsnäckorna. Det är en låt om en rainy day man. Passar perfekt den här kvällen på något sätt. Han lutar sig mot en pelare och försöker hitta en bekväm position. Händerna är fortfarande kalla efter promenaden hit. Det kurrar i magen. Han börjar bli hungrig. Kanske är jag själv en sådan som tar regnet med mig vart jag än går. Det finns någon sorts svart hål där inne som jag blivit bra på att dölja men som alltid finns med. Jag inbillar mig att vi alla smyger omkring här i våra vuxenliv och låtsas att vi vet vilka vi är och låtsas som vi vet vilka vägar man ska ta. Eller är det bara jag som känner så? Jag har spelat mina roller, många av dem riktigt dåligt. Men nu har jag äntligen hittat en som verkar fungera. Det var en jävla resa. Hoppas du inte behöver ut på samma krokiga stigar. Du ser rakt igenom mig och du spelar inga roller. Du är dig själv. Och med dig kan jag till och med tycka om mig själv ibland. För att du tycker om mig. Minuterna går. Det är kallt. Det är regnigt. Men det fortsätter att fyllas på med föräldrar och anhöriga. Han ser hur hennes stora systers tidigare bästa kompis är där med sin nya bästis. Det var inte länge sedan. De två satt ihop just så där. Nu undviker de varandra till varje pris, trots att de går i samma klass. Allt förändras. Allt är i ständig omformning. Men ofta går det så sakta att man inte ens ser det hända. Som Daniel, min vän från lågstadiet. Vi höll fast vid varandra i många år. In i vuxenhet och relationer och barn. Men nu har vi inte hörts av på 2 år. Och vi hörs nog aldrig av mer. Kanske är problemet just att han sett och vet för mycket om vem jag var. I en tid som jag nu helst vill glömma. Kanske samma åt andra hållet. Det var inget gräl. Inget adjö. Bara allt mer sällan de sågs. Och sedan en tystnad som sträckte ut sig längre och längre. Nu dyker äntligen de första små ljusen upp där borta, nära biblioteket. Regnet maler på och pappen som lyktorna gjorde av håller väl säkert på att luckras upp. Men än lyser ljusen och det är en lång rad av barn som närmar sig. Föräldrarna tystnar och det finns något högtidligt i ögonblicket. Själv har han ju varit med ett otal gånger när hennes syskon gjort ungefär samma sak. Men det är första gången de går hit, till torget. Det här är nog ett äventyr för henne. Något hon kommer minnas. Sedan tänker jag på min äldste, som gick på samma skola och bara stod ut. Allt vi trodde var fina minnen var kanske mest en pina. Han säger redan att när han kan sticka från den här stan så sticker han. Och kommer aldrig tillbaka. Det var så med mig och min hemort också. Jag avskyr den fortfarande. Men sånt kan man ju inte säga högt när man själv valt destination för sitt barn. Oro bland föräldrarna under stadshusets tak. Är det inte här barnen ska stå och sjunga? Måste vi ut i regnet nu? Ja, det måste vi visst. De som har framförhållning av paraplyer och regnkläder. De som är som han och inte har det får skylla sig själva. För nu är barnen framme vid trappan. De går upp och radar upp sig. De yngre håller i någon äldres hand. Så står de där och väntar på att få börja sjunga. En svag lukt av stearin. Han skymtar henne där någonstans mitt i skocken av barn. Han försöker vinka och fånga hennes uppmärksamhet. Men hon ser inte. Sedan kommer den äldre mannen med gitarren. Han som alltid varit med vid såna här tillfällen. Och de drar igång sångerna. Den sista är en sång till modet. I dessa tider så behövs den mer än någonsin. En sång till alla de som tror på kärleken fast hatet är så starkt. Vilken framtid ligger framför dig? Efteråt går de mot cyklarna i regnet. Han säger att de sjöng fint och hon säger ingenting. Sen säger hon att det inte var så kul. Men hon pratade med sin fadder som gick i trean och som höll hennes hand. De går till cyklarna som står i ett ställ på gågatan. De cyklar hem den korta biten till lägenheten, nynnande på sången till modet. Lägenheten, trean, var inte det boende han en gång drömde om, men det är okej. Hon ser lite på tv och sedan den vanliga nattproceduren. Med högläsning ur boken om de små mössen, lite kli på ryggen och på armen. Sen klättrar hon upp för stegen och lägger sig över slafen. Han sätter på hennes godnattmusik och ligger där under henne och hör hur andetagen blir tyngre. Tills hon konstaterat sover och han kan gå upp i avsikten att ta disken och få stora syster i säng. Det brukar sluta framför datorn. Jag kan inte skydda dig från det som kommer sen. Jag har lärt mig saker som jag hade kunnat vara utan om hur livet är. Men jag kan finnas just nu, just här. Kanske är det vackert. Kanske räcker det en bit. Nu och för alltid, din och dina syskons soldat.
Vad fin!
Var det?
Ja, den var jag tyckte jättemycket om den. Jag tänker framförallt där man kanske förleds i början att tänka att det ska vara den här familjefesten.
Mm.
Eller lyktfesten. Men att det verkligen handlar om den här föräldern som står och funderar över vuxenlivet. Och, ja, men alltså det här barn och vuxen och de erfarenheter man har som vuxen. Men som, alltså barnet måste själv uppleva dem. Man kan inte försöka sopa liksom framför för att det ska... De ska slippa och uppleva det man själv har upplevt. Samtidigt så vill man på något sätt ändå finnas där och vara tryggheten för dem. Alltså jag tyckte jättemycket om den. Fina så här rader, jag försökte skriva upp några. Men jag kommer inte ihåg det, men du sa någonting att... Ja, men du hänvisade till den här sången, Rainy Day Man. Och att kanske jag också så att jag tar regnet med där jag går. Att liksom, egentligen innan det så sa du också någonting det här med barnet. Att man måste bli, att barnet är på väg att bli sin egen. Och jag tänker om man har barn så ser man ju det väldigt tydligt. Först är de väldigt beroende av en som vuxen och förälder. Och sen så blir de mer och mer självständiga och är på väg att bli sin egen person.
Mm.
Och också lämna hen. Den här relationen blir liksom en ny relation. Så jag tycker du beskriver det väldigt, väldigt fint. Symboliskt med de här ljuslyktorna. Men jag tycker jag ser det framför mig hur de ändå i det här mörka och alla tankar som då den här personen har. Och så kommer de här ljuslyktorna att det på något sätt ändå blir ett ljus i det hela. Så det var ju väldigt symboliskt tyckte jag i alla fall som jag uppfattade. Och sen att det var tre tre personer, tre barn i olika liksom ålder och olika fas, att du också fick med dig att man då fick den här liksom utvecklingen från att vara liten till att bli stor och till och med vilja lämna liksom sammanhanget man är i, att så fort man kan så kommer man att sticka från stan. Och det är ju också någonting man känner igen som vuxen, att man både kanske själv har tänkt men också vet att det hör liksom till den där frigörelsen på något sätt. Så alltså många liksom vardagliga, jag tänker det här med på slutet när det är liksom nattproceduren och hur man läser och man liksom har viss rutin, och det finns nog i alla familjer även om de kan se olika ut, så det blir väldigt vardagligt. Och samtidigt så innehållet i texten sveper över inte bara en specifik händelse utan liksom ett skede i livet på något sätt, eller jag ska säga, olika skeden i livet. Jättefin, jag vet inte vad jag ska säga, men jag tyckte det var jättefin.
Det var jättebra saker du sa. Men tycker du jag lyckades med att inte göra en svartsyn?
Ja, den var ljusare. Hur ska jag säga, jag märkte att du hade tänkt på att inte göra den så jättemörk. Men det är klart att du fick med det. Å andra sidan är jag nog inte rätt person att fråga om det. För jag tycker att det behöver finnas både ljus och mörker. Det är svårt att skriva en text som är för svart. Och det är svårt att skriva, jag skulle i alla fall inte kunna skriva en som bara är liksom ljus och glädje och kärlek och så. För på något sätt tycker jag det hör livet till. Men jag tyckte, det kändes som att det var ändå lite annorlunda ton än vad du brukar ha. Vilket, men jättebra. Mm. Det var många liksom rader jag tänkte du fick in där som sammanfattade mycket av det den här personen kände.
Det var inget problem att uppfatta. Det är också lite perspektivbyte här, även om det är samma person så är det ju från tredje person till jag. Och när jag läser jag så är det liksom kursivt. Men det är ju samma person så egentligen så ska det ju bara löpa på. Men det blev inget konstigt
där. Nej, inte konstigt alls. Jag tänkte nog mer att det var ibland i förhållande till att vara förälder och vara den vuxna i förhållande till barnet. Men ibland blev det utifrån vad man själv har erfarit och vad man, ja men, att man går in i sig själv liksom på något sätt. Både för att den här personen står och väntar, men ja. Så att, nej, jag tyckte nog inte det. Sen kanske det skulle uppfatta det annorlunda om jag läste den i text. Men jag hade, det var inget jag störde mig på. Eller, ja.
Ja, men tack.
Ja.
Jättebra. Kul. Eller bra respons.
Ja.
Okej.
Spännande. Men nu är det Lindas text då, som vi inte har Linda med, men du ska läsa den högt.
Jag ska läsa den högt och jag har ju hunnit läsa igenom den en gång i alla fall.
Jag har aldrig hört den, så det ska bli spännande.
Den heter Festen. Den är ganska kort då.
Ja.
Dagen hade varit bra. På förmiddagen ett stilla men ihållande regn som gjorde eftermiddagens marker fuktiga och porösa. Festen hade egentligen börjat redan vid middagstid, men det var som sagt nu framåt kvällningen som marken hade nått perfekt struktur för en praktmåltid. De närmade sig buffébordet med iver. Några hade lyckats att nå jordytan i närheten av en ask, alm eller hassel där jordytan var beströdd med dess blad. En delikatess. Eftersom de alla saknar käkar för de in födan i munnen och vidare till tarmen genom att bilda ett tryck i svalget och därmed suga in maten. Deras tarm sträcker sig för övrigt genom hela deras kroppar. Man skulle kunna säga från topp till tå, men det är helt fel uttryck. I krävan blandas måltiden med saliv och bryts ner. Men innan det kan ske behöver de rulla ihop det mjuka lövet till en strut och lirka ner i jorden. Ekens och bokens löv är styvare och mer svårhanterliga och äts helst i ett mer långt gånget skede. Annars kan magproblem uppstå. Helt färska ska löven inte vara. De ska ha nått punkten då bakterier och svampar redan inlett sin egen fest på löven. Drömmen är ett saftigt poppelblad fyllt av läskande saft. Det är inte bara löv som står på menyn. Bark, grässtrån, alger, bakterier och svamp, hyfer, sugs gärna in i deras osynliga munnar, i deras osynliga ansikten. Bra fester där kråset ivrigt smöjs kräver också sina faciliteter. Sina damrum och herrrum, ja toaletter helt enkelt. Dam eller herre har dock ingen betydelse för dem, eftersom de alla är utrustade med både det ena och det andra. Medan festen pågår strax under jordytan är toaletterna placerade just på densamma. Högar med experimenter skvallrar om ett dignande kalasbord. Allt eftersom festen pågår vänder de jorden som vore de odalmän med plog, och i deras avföring finns kalcium, kväve och fosfor som i sin tur bjuder växterna som lever i trädens skugga en stärkande måltid. Deras avföring har ett pH av 7, vilket motverkar jordens försurning. Deras kalasande luftar jorden och stimulerar dess mikroflora. Festens fyllda hovor kan erbjuda 3 löv per dag till varje festdeltagare. Om festprissarna når sin medellivslängd på 2 år blir det 1000 löv under hela deras vuxna liv. Deras fest pågår ständigt. Man kan tro att kalasandet är en stilla tillställning. Visst sker det lågmält och möjligen långsamt, men kalasets kraft är enorm. På 1 hektar kan 8 miljoner gäster mingla och inmundiga godsaker. På 1 år skapar de 50 ton mull, den ypperligaste förutsättningen för spirande grönska. Ja, deras fest pågår ständigt och avrundas aldrig med frasen: nähä, nu är det dags att tänka på refrängen.
Åh, jag kunde inte hålla mig där och skratta på sista.
Nej, det var ett annorlunda perspektiv verkligen.
Ja, verkligen. Alltså det blir så här, det var ganska tidigt man förstod att det inte var människor.
Mm.
Det tyckte jag också var skickligt så där, att man liksom, okej, okay, man hör några rader och sen förstår man, aha, det här handlar inte om en fest där det är människovarelser som ska delta. Jag fortfarande törs nästan inte säga det, men är det maskar vi pratar om?
Jag uppfattar också så, som att det är dagmaskar helt enkelt.
Precis.
Ja.
Och då känner jag så här, då måste hon ju, hon kanske kan jättemycket maskar, men hon måste ju ändå läst på saker.
Ja, men det är ju tydligt.
För att kunna skriva det här, så det är ju väldigt bra beskrivet. Det är som en faktatext, fast väldigt mycket skönlitterär skrud. Vilket jag tyckte var väldigt fint.
Och just dagmaskar är ju en extremt viktig del av kretsloppet. Mm. Så det är bra att de får en liten hyllning här, tycker jag.
Ja, men verkligen. Och det här 50 ton mull som de producerar då per år, tror jag det var, kanske. Ja, jätteintressant. Alltså det känns som att, wow, det här skulle man ju kunna göra en barnbok av.
Ja, ja men verkligen, verkligen.
Ja.
Ett bra sätt att kombinera, som du säger. Känns som en faktatext, men den är upplagd som en berättelse ändå, liksom. Väldigt fysisk är
den. Ja, verkligen.
Det gillar jag.
Ja.
Försöka gå in i hur känns det i en dagmask liksom, när den smälter sin föda.
Ja, precis. Det är
ganska avancerat.
Ja, och roligt också det här. Alltså, jag tänker att man anar Lindas, som alltid i texterna, en liksom ironi eller en blinkning som blir humor. Det här med toalettbesök, jag tyckte det var så roligt liksom. Jag kommer inte ihåg hur meningen var nu, men att ja, för att tala ett klartext, de behöver gå på toaletten. Så
ja, just det.
Var, ja, jag tyckte det var väldigt roligt.
Ja, men jag tror också att den skulle passa bäst liksom, som vända sig till barn med tydliga illustrationer liksom. Som också är en berättelse, men samtidigt faktabilder.
Ja.
När de gärna får vara en förmänskligad dagmask.
Precis.
Då skulle den funka utmärkt.
Alltså Linda, skickar den till förlag, tänker jag.
Ja.
Men spännande perspektiv, för liksom temat var ju fest med friktion, och då tänker man kanske högtider och man tänker massor med saker, men det här blev liksom en maskfest där det var jättemånga inbjudna och de åt sig mätta.
Jag tycker det är mycket siffror och sånt där,
vilket
fyller sin roll,
om
den är tänkt som en faktatext.
Ja,
men om den är tänkt som en typ saga eller bara en berättelse, då tycker jag att det är för mycket sånt. Liksom.
Ja.
3 löv per dag, 2 år och 1000 löv och sånt. Det funkar om det är en faktatext, fast anpassat till barn liksom, och upplagd som en berättelse. Ja. Men inte riktigt som en berättelse i sig, tycker jag då.
Nej.
Alltså just den detaljen om man pratar om.
Och samtidigt tänker jag att den är väldigt fint avvägd att vara just en... Att det känns som att, vad ska man skriva annars om en mask? Man kan ju inte tänka att man vet hur de känner eller vad, att de tänker alltså inte. Så att jag tycker att faktadelarna gör ju att den driver ändå berättelsen, om man nu ska säga så, framåt. Annars så vet jag inte, annars hade det ju verkligen varit en liksom hittepå-berättelse. Och där de behövt förmänskliga dem. Och nu gör hon inte det, nu behöver hon inte det.
Det är väldigt tydligt att hon gör det valet här. Precis, för annars hade hon ju beskrivit mer inifrån maskens. Och det hade ju blivit svinsvårt bara det.
Så jag tror faktadelarna ändå liksom driver det framåt, eller vad jag ska säga. För annars så hade det blivit mer så här, jaha. Och vad är själva berättelsen med masken nu då?
Men precis, nej men det är en rätt balans där. Mm. Också gå in på det man faktiskt kan veta rent fysiologiskt vad, ja, vad som händer inne i en mask när den smälter.
Ja.
Men det blir också lite som en skildring inifrån, det är mer kroppen,
ja,
som maskens kropp än mer, maskens personlighet.
Ja, men precis.
Mer, som vi ändå inte kan veta någonting,
nej,
om.
Nej, precis. Mer fysiskt.
Nej, men vad roligt.
Ja, jättespännande. Alltså,
ska stå upp för maskarna.
Ja.
De är några av de riktiga nyckelvarelserna, ja, liksom, ja, i vårt ekosystem. Det har jag läst om tidigare, men det blir ännu tydligare, ja, när man skriver på det här sättet.
Alltså, jättespännande och superbra. Det känns som att vi hade velat fråga Linda, vad, hur tänkte du eller hur kom du på den här idén,
ja,
att skriva om maskar just?
Jag kan kanske ta upp den kort, ja, nästa gång.
Precis, och kan hon mycket eller har hon fått ta reda på många saker för att kunna skriva texten?
Ja.
Jag vet att hon jobbar med trädgårdar på något sätt också, att hon är utbildad. Så hon kanske redan har,
ja, det gör hon,
kunskapen,
ja,
med sig.
Precis, ja, det är också en liten nyckel, ja, till att hon kan skriva just en sån text. Ja. Ja.
Men superspännande.
Mm.
Vad roligt, alltså tre helt olika berättelser.
Precis.
Blev det ju.
Jag tänkte säga en sak som jag har funderat på, ja, på några gånger. Jag vet inte, vi har ju kanske inte miljoner lyssningar på det här programmet.
Nej.
Men om någon tycker att vi är väldigt snälla mot varandra,
mm,
så ska jag bara säga det, att det är ju första gången vi hör texterna liksom. Mm. Alltså, det är svårt att gå in och liksom hålla på och peta detaljer, ja, eller det är ju liksom helhetsupplevelsen man är ute efter.
Mm.
Vi menar ju inte att det här, att de här texterna kanske är klockrena 100%, de är klara och ges nu, ut.
Nej. Oj, oj, oj,
men däremot så går vi ju på första intrycket.
Mm.
Och jag tycker det är bra att vi snappar upp det positiva snarare än om det är någonting som skaver, så säger vi ju, ja, det. Men vi gör ingen stor grej av det.
Nej.
Eller hur känner du om det där?
Jo, men jag tycker nog det. För mig är det ju helt klart bara första gången som jag skriver något så här sammanhängande. Och även om det, ja, blir korta texter fortfarande. Så att jag tycker nog också det. Sen tänker jag att vi ändå har försökt utifrån de utmaningar och de här uppgifterna som vi har gett varandra, att ändå försöka nyansera sättet vi skriver på.
Mm.
Och det tror jag fortsättningsvis också att vi kommer att fortsätta göra.
Mm.
Vilket jag tycker är väldigt kul. Sen kan det vara olika, så den här gången var det jättesvårt tyckte jag att följa det temat som eller den utmaningen som jag hade fått. Så att jag håller med dig, och sen vem vet, om ett tag framåt så kanske vi känner oss mer varma i kläderna och börjar utmana varandra mer också. Men det är för att liksom visa att alla, eller jag känner så här, alla kan skriva, alla kan skapa berättelser, och att det är viktigt att våga göra det. Så känner jag. Absolut. Det är liksom min ingång i det hela.
Jag håller med. Dessutom så har jag ju haft den här skrivpodden innan du och Linda hakade på.
Ja.
Och det var ju precis samma tidigare också.
Ja. Ja.
Så det är ju samma typ av positiva ingång vi har, ja, på det. Och jag gillar den ingången. Mm.
Ja, ja, men precis.
Men nästa gång, när nu det blir, det har vi inte bestämt riktigt.
Efter årsskiftet
efter då, i alla fall. Ja, det lär det ju bli, i vilket fall som helst. Så är det jag som har temat.
Ja,
och jag, det är alltid så här risken att man sätter ett tema nu, där man är. Och sen så kanske vi liksom träffas i februari sen. Och då, fast i och för sig, i februari då är det fortfarande.
Ja.
För det jag tänker så här, är att vi närmar oss nu med stormsteg den allra mörkaste natten på hela året i Sverige. Den 22 december.
Mm. Men natten mellan 21 och 22, då är
det, då kommer det vara som allra, allra mörkast. Sen kommer det sakta, sakta, sakta bli ljusare.
Mm.
Men det går ju också oändligt sakta, men det går åt det hållet i alla fall.
Mm.
Så jag tänkte helt enkelt att mitt tema är från mörker till ljus.
Aha. Mm.
Och sen kan man tolka det precis som man vill. Man kan tolka det rent bokstavligt.
Mm.
Eller man kan tolka det symboliskt liksom.
Yeah.
Men den här rörelsen från mörker till ljus. Och det måste inte heller vara liksom en, att det är positivt.
Nej.
Men den rörelsen är jag ute efter.
Oj, vad många saker jag börjar tänka direkt på. Ja, spännande.
Mm.
Det blir ju jättebra.
Ja.
Bra tema. Får vi skicka med det med Linda sen också?
Det får vi göra.
Ja. Och då ses vi ju nästa år, helt enkelt. Får vi väl önska god jul, tycker jag.
Ja, och gott nytt år. Ja, men precis. Och på återseende här, 2024. Ja.
Precis. Nytt år, nya möjligheter.
Ja. Ha det bra.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då.
Nästa gång är det 2024, och då är det jag och Jörgen som har temat. Och det är från mörker till ljus. Missa inte det, och sprid gärna till hela världen att den här podden finns.